har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Det här är Marknaden med Helene Rothstein.
Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Ett program där du hör en längre intervju på måndagar och ett veckomagasin på fredagar. Idag ska vi prata om rapportfloden sett ur fastighetssektorns perspektiv, där ord som skräpstatus dök upp. Vi ska prata om spexiga småbolag och sammanfatta lite vad man har sett för trender ur småbolagen som har rapporterat. Och vi ska prata om ilskan mot Avanza som uppstod på internationella kvinnodagen. Gäster i dagens avsnitt är Rickard Josefsson, vd för Avanza, som jag träffade tidigare idag. Vi kommer att lägga ut hela intervjun för sig med honom i vår feed, men vi kommer att lyssna på några valda delar alldeles strax. Och i studion har vi också Elin Viker från Humle Fonder. Välkommen!
Tack så jättemycket!
Du är en återvändare här, men vad gör du på Humle Fonder?
Jag jobbar som analytiker, så jag brukar beskriva mitt jobb som att jag hjälper min kollega och förvaltare då, Petter Löfqvist, att ta bättre beslut.
Och du känner ju också honom, vår andra gäst här, Peter Norhammar. Du är också en annan härlig återvändare i studion. Och du är fondförvaltare som syns i två olika fonder som riktar sig mot två olika målgrupper, kan man säga. Eller?
Det stämmer. Jättekul att vara här för övrigt. Tack för inbjudan. Vi förvaltar två fonder. Den ena heter NRP Anaxo Nordic M2. Det är en fastighetsaktiefond med inriktning på lite mer professionella, långsiktiga kunder. Lite högre minsta insättning. Sen har vi också Avanza Fastighet by Norhammar som inriktar sig mer mot småsparare, dagligt öppen fond och mer fokus på småsparare, som sagt inte nödvändigtvis professionella investerare. Det är en sån usage-fond, medan den andra är en alternativ investeringsfond med lite större frihetsgrader. Då. Det är helt kort skillnaden mellan de två fonderna. Då.
Ni är båda hjärtligt välkomna. Och jag heter Helene Rothstein. Och när vi spelar in idag så är det ett läge då Stockholmsbörsen har fallit och den svenska börsen har tagit rygg på den amerikanska som föll tungt igår. Och det beror på att den teknik- och tillväxtfokuserade banken Silicon Valley Bank rasade med 60%, och detta var då efter besked om att bolaget måste sälja sin värdepappersportfölj och genomföra en ny emission för att stärka sin balansräkning. Den här nyheten har alltså även dragit med sig amerikanska storbanker, svenska banker och börsen i stort. Vad tänker ni om det? Elin, vad tänker du?
Att det är lite tunn luft här uppe som har varit nu. Att helt plötsligt så går man från risk on till risk off, och att det krävs bara en liksom kanske enskild händelse för att marknaden ska skaka i helhet. Att man ska bli rädd för att det ska sprida sig, och att det inte bara är enskilt fall i USA, utan att det kanske också skulle kunna drabba de svenska bankerna. Vi ser ju stora banker som Swedbank som faller 6% idag på den här nyheten. Och ingenting fundamentalt kanske i liksom deras egen verksamhet. Men helt plötsligt börjar alla leta efter, okej, var kan det här finnas i marknaden vi verkar? Missar vi någonting här? Är det några svarta svanar? Och då blir marknaden lite skakig.
Vad säger du, Peter?
Ja, liknande resonemang. Det är alltid obehagligt när banker får problem. Bankerna är ju liksom motorn i samhället, så att Och utan fungerande banksystem så fungerar egentligen ingenting. Så det är ju, man kan förstå oron. Mm. Sen så med det sagt så tror jag ändå man ska skilja på små nischbanker som i det här fallet då, och de större, mer väl diversifierade bankerna som finns i alla länder. Och framförallt det nordiska banksystemet är ju väldigt stabilt ur ett historiskt perspektiv. Väldigt höga sådana core tier 1 ratios i sina balansräkningar och väl diversifierade. Och så jag ser ju egentligen få likheter mellan det som har hänt i USA för den lilla nischbanken jämfört med de traditionella storbankerna i Sverige då. Så spridningsriskerna från mitt perspektiv verkar väl vara små, men jag förstår oron.
Men det finns ju också, liksom, vi har ju en pensionsjätte som har förlorat ganska mycket. Alecta förlorade minst 6,4 miljarder kronor på igår. Liksom. Och ja, jag vet inte, det är ju ändå, vad tänker ni om det?
Det är mycket pengar de har förlorat, men jag tror fortfarande inte att det är ett systemrisk. Det är nog en enskild förlust, engångsförlust så att säga. Så jag tror inte att det ändå, man ska nog inte behöva sänka alla bankernas marknadsvärde med så mycket som börsen gör idag till följd av det här då, trots allt.
Nej, jag kan bara hålla med. Visar ju på att man tar högre risker i vissa bolag än i andra. Och det kanske är bra också att man får en genomlysning om det här nu vad det leder till. Att okej, nu har det här hänt. Kan vi se det här på andra håll? Är det värt kanske att se över riskerna här och där och där? Så det kanske är en bra påminnelse också.
Men i övrigt när vi spelar in så är det ju en spänd förväntan på eftermiddagens jobbsiffror från USA. Non-farm payrolls, NFP. Varför håller ni koll på det här? Varför håller marknaden koll på det här?
Jag kan börja med, jag som fastighetsnörd då, så är det väldigt viktigt vad som händer med inflationen och räntorna, styrränteförändringar från centralbankerna. Och då är det ju amerikanska arbetsmarknadsstatistik som på senaste tiden har varit förvånansvärt stark, vilket ju har lett till att amerikanska centralbanken har förväntats liksom höja räntorna ännu mer. Eftersom den arbetsmarknadsstatistiken leder till högre inflation då, att den här inflationstoppen som i för sig ser ut att vara bakom oss, det är ju bra. Nu pratar vi amerikansk inflation, men att den och inflationen faller ju då, men den faller väl kanske inte lika snabbt som vi hade önskat. Och ju mer data vi får på att den amerikanska arbetsmarknaden fortfarande är stark, desto det är ett tecken på att vi kanske får ytterligare lite förlängd period med hög inflation och högre styrräntor då. Och därför är det ett problem för fastighetssektorn generellt då. Och därför är det väldigt viktigt att följa just den här amerikanska arbetsmarknadsstatistiken då.
Börsen gillar inte att många har ett jobb att gå till. Elin, vad säger du?
Ja, det problemet är ju då att man skulle kunna förvänta sig att inflationen blir kvar på en högre nivå under en längre tid, vilket är det värsta centralbankerna vet. Vi vill inte upprepa de kriserna som vi har sett tidigare under 80-talet och liknande. Det jag också tänker på, intressant att se i den här rapporten, är ju att hur många som frivilligt lämnar sina jobb fortfarande. För tidigare har vi sett att den siffran har varit väldigt hög även om den kommit ner. Det är också intressant att se löneinflationen. För om den biter sig fast på en högre nivå, så är det också negativt för inflationen på längre sikt. Och kommer den här jobbsiffran in och är starkare än vad man hoppats, så kommer de höja 50 punkter istället för 25 vid nästa möte med största sannolikhet. Och det gillar inte marknaden. Marknaden gillar inte högre räntor.
Du sa tidigare, Peter, till mig när vi pratade inför det här programmet, så sa du, jävla makrostyrda börsen. Nu kanske du inte vill svära så här i studion, men så sa du faktiskt.
Usch då, har jag svurit? Det var inte bra. Du har med ursäkt för det. Nej, jag ska inte svära här.
Jo, men det får man.
Det får man. Nej, men det är ju så. Det är ju en otroligt makrostyrd börs, inflationsrädslestyrd börs. Och det är ju, bara att konstatera, det är också frustrerande för oss då fundamentala analytiker som jobbar med att se hur varje enskilt bolag utvecklas. Och då konstaterar jag att det har inte spelat särskilt stor roll hur varje bolag har utvecklats, för det har ändå varit de här makroekonomiska nyheterna, arbetsmarknadsstatistiken, räntorna, inflationen som har styrt allting då. Och det ser ut att fortsätta ett tag. Det är ju lite tråkigt.
Vi har just nu avslutat en rapportsäsong. Det är ju några som trillar in här fortsättningsvis. Peter, vad tar du med dig från rapportsäsongen som har varit vad gäller fastighetssektorn?
Jag tycker totalt sett är det väl ändå rätt positiva signaler som kommer ut. Och vi ska ju, om vi börjar bara konstatera att börsen värderar ju fastighetsbolagen väldigt lågt just nu. Genomsnittlig substansrabatt på någonstans 25-30%. Det innebär att börsen tror ju då att fastighetsvärdena ska falla med kanske 15% överlag ganska snabbt här och nu då. Och då konstaterar jag att nu har ju alla bolag värderat sina fastighetsbestånd igen. I många fall med stor hjälp av externa värderingsfirmor. Och det genomsnittliga bolaget har då sänkt sina värden med ungefär 2,5% jämfört med att börsen tror att det kanske ska falla med 15% då. Och då tycker jag det är väl bra mycket bättre än väntat, så att säga.
Men de här värderingarna, i vissa fall ser de externa, men det verkar också finnas en subjektivitet när fastighetsbolagen gör de här värderingarna. Kan du förklara det här?
Ja, men man brukar säga att fastighetsvärdering det är väl mer en konst än en vetenskap, så att säga. Det är ju naturligtvis föremål för osäkerhet. Och det är väl mer osäkerhet nu än vad det brukar vara, därför att det finns ju lite färre bevis från verkligheten, färre transaktioner från verkligheten att luta sig mot, så att säga. Så det är väl det. Och sen så, men de flesta bolag gör ju både interna värderingar och tar hjälp av externa värderingar, och de allra flesta fallen så skiljer de där inte särskilt mycket, så att det är ju inte så att bolagen sitter och hittar på egna värden som går stick i stäv mot vad de externa värderingsmännen säger.
Det här har också varierat lite grann. Vi har ett mindre logistikfastighetsbolag med Greg Dingsian och Peter Strand och så vidare, SLP. De värderar ju upp sitt fastighetsbestånd, men de var lite ensamma om det.
Ja, men det är riktigt som du säger. Det var ju stora skillnader mellan vad olika bolag rapporterade för värdeförändringar, och det var också stora skillnader mellan olika typer av fastigheter då. Kan man säga den delsektorn som var sämst, det var ju då hyresbostäder, som det var flera exempel på. Det var Wallenstam bland annat, sänkte sina värden med 8-9% för bostäderna, liknande siffror från Atrium Ljungbergs få bostadsfastigheter. Finska Kojamo som äger hyresbostäder sänkte sina värden med 9%. Men SLP som du nämner, de äger ju inga hyresbostäder, utan det är fokus på lagerlogistik. Och dessutom har ju de en sån inriktning på att köpa fastigheter som det finns en uppenbar förbättringspotential, och sänka vakansgrader med mera. Och det har ju de uppenbarligen lyckats göra under kvartalet, och därför har de då skrivit upp sina värden. Inte med mycket, utan jag tror att det var 0,4% upp, men det var ändå upp då, så att och det var ju då de som stack ut positivt jämfört med många andra.
Om vi tar en av årets nykomlingar, Neobo. De har du inte valt att plocka in. Varför inte?
Jag är fortsatt skeptisk till att ha för mycket hyresbostäder i portföljen, och Neobo är ju fokus på bara hyresbostäder i Sverige då. Så jag tror att det är ett segment som kommer få det fortsatt tufft, både vad gäller kassaflöden men också vad gäller utveckling av värdena då. Så vi fortsätter att fokusera på kontorsfastigheter, lagerlogistik och samhällsfastigheter för den delen. Alltså för fastigheter med lite högre avkastningsnivåer, bättre kassaflödesgenerering helt enkelt. Och med de här uppenbara KPI-skydden i hyreskontrakten som gör att de kan höja hyrorna i takt med inflationen. Och bara för att återkomma till värderingsdiskussionen vi hade nyss, så ser man ju också att den typen av fastigheter har ju nu varit tämligen stabil värdeutveckling på under Q4. Så den värdefallen har vi ju hittills huvudsakligen sett bland hyresbostäderna, medan andra typer av fastigheter är tämligen stabila.
Det är också en Neobo, vi sa inte det, det är ju en avknoppning från SBB.
Det stämmer.
Ja. Och där har ju balansräkningen diskuterats ganska mycket, både SBB och Neobo. Vad tänker du om dem?
Tror Neobos balansräkning ser väl rimligt transparent och bra ut. Det är bara bankskuld och en belåningsgrad som inte sticker ut särskilt mycket. Å andra sidan så är det ju låg avkastning för fastigheterna, så att jag tror att även om den balansräkningen just nu ser rimligt stark ut, så tror jag de även kan, trots det så kan Neobo få potentiellt problem med att prestera starka kassaflöden helt enkelt.
Och SBB, kassaflödena, kan man täcka de räntorna som väntas komma?
Kommer säkert kunna täcka räntorna. Räntorna är ju låga och inlåsta på långa tider, men jag tror ändå att kassaflödet per aktie kommer nog falla en bit i SBB. Och jag ser även i SBB viss risk för fallande värden som är, där det så att säga, faller mer än det genomsnittliga bolaget. Så att även om SBB värderas lågt, börsen har ju naturligtvis förstått det och värderat ner aktien, så vi äger just nu inte SBB, och vi ser väl större uppsida i andra aktier som har ett bättre momentum med både kassaflöde och värderingstillväxt framöver.
Under rapportsäsongen, den stora skrällen inom fastighetssektorn, vilken var det, Elin?
Väldigt bra fråga. Men i vår portfölj skulle jag ändå vilja påstå att det var MP3 som valde att ta in pengar samtidigt som man delar ut pengar. Ändå ett återkommande tema bland flera bolag under den här rapportsäsongen. Och det är ju lite udda att samtidigt som du plockar in pengar dela ut. Det går liksom inte ihop riktigt i huvudet. Men jag frågade då Andreas, vd på MP3, om varför man valde att göra så här då. Varav han menar att de har en policy till för att följa, annars så man ska hedra det man har åtagit sig, för att också ha en trovärdighet och också för att göra alla intressenter glada. Så då kan du välja om du vill vara med på när de tar in nya pengar, men du kan fortfarande få ut den utdelningen som du förväntade dig.
Och vad säger du, största skrällen?
Det är väl kanske då ändå när Moody's väljer att nedgradera sin bedömning på Balders kreditstatus. De tog ju Balder från investment grade rating till skräpstatus då. Det hade jag inte förväntat mig, utan jag tycker tvärtom att Balder har ju vidtagit ett antal åtgärder för att försvara balansräkningen och försvara sin kreditrating genom en riktad nyemission under hösten till AMF, och sedan den här intentionen att ge ut konvertibla bonds. Och S&P har ju faktiskt en rating på Balder som är två steg över skräpstatus. Och jag har väl därför sett låg risk att den aktien ska handlas ner på skräpstatus. Och då blir jag lite förvånad när Moody's väljer att ta ner det till skräpstatus då, helt enkelt.
Ja, men hur ska man förstå det här då? Att det råder så liksom ändå skilda meningar mellan de här instituten?
Jag har ingen bra svar på den frågan.
Ser man det ofta?
Nej, jag tror de brukar gå rimligt hand i hand. Så det är en förvånande rörelse. Och just för att ta in ytterligare en bedömning, så har jag förstått att Balder är på gång att inleda ett ratingsarbete även med Fitch. Så för att få en tredje åsikt, så att säga. Och då, om då Fitch väljer att ge en investment grade rating, så kommer det väl inte bli något större problem för bondholders i Balder.
Vilka är de viktigaste instituten? Det här borde man säkert veta, men det vet inte jag. Liksom vem väger tyngst?
Alla de här tre är ju tunga och respektabla. S&P, Moody's och Fitch.
Ja. Men detta då, som du säger, att värderingarna på fastigheter, det har också att göra med hur M&A-marknaden går och mår. Och att den är aktiv, det är också viktigt för att man ska kunna göra de här värderingarna. Hur ser den pipen ut och hur ser M&A-aktiviteten ut på marknaden?
Ja, men vi hade en hel del M&A-aktivitet under fjärde kvartalet, även om det var väl ganska tyst under Q3, men under Q4 hände det ganska mycket plötsligt då. Flera av börsbolagen har ju sålt fastigheter, men det har ju varit förvånansvärt många långsiktiga kompetenta köpare. Om vi jämför med finanskrisen då, Lehman Brothers-kraschen där 2008-2009, då fanns det ju så vad jag förstår väldigt få köpare av fastigheter. Nu ser vi tvärtom att det finns ju många som är intresserade av att köpa fastigheter. Så vi har ju utländska intressenter i form av både Brookfield och Blackstone som är här och köper. Vi har ju Akelius. Vi har ju svenska pensionsbolag. Vi har ju också utländska pensionsbolag. Och vi har också lite opportunistiska svenska fonder på köpsidan. Så att det görs ju deals, det är ju uppfriskande att se. Och vi kan ju konstatera att de många av affärerna som gjordes under Q4 gjordes ju i närheten av bokfört värde. I några fall några procent under, i något fall tror jag till och med någon procent över. Och absolut att man kan så att säga fuska lite grann med latenta skatter, och man kan väl skicka med lite hyresgarantier och finansieringslösningar och så vidare. Men det går inte att fuska så mycket att det blir helt tokigt. Utan jag tycker nog ändå att det är uppfriskande att se att affärerna görs i närheten av bokfört värde. Och då är det ju så pass många affärer som har gjorts nu att det går liksom inte att avfärda dem och säga att det är unika affärer som vi inte kan ta någon hänsyn till. Utan jag tycker vi har så pass mycket evidens att vi ska nog kunna tro på de här bokförda värdena ungefär i alla fall.
Nyfosa var en som gjorde en ganska stor affär.
Ja, men det var en spännande affär som gjordes det var faktiskt inte under Q4 utan det var ju faktiskt 2023, men Nyfosa köper ett bestånd av börsnoterade konkurrenten Stenhus. Ett litet bestånd på ungefär 700 miljoner kronor om jag minns rätt, till en avkastning på i runda slängar 7%. Den affären är ju intressant så tillvida, den är ju faktiskt kassaflödes positiv för båda bolagen, enligt mitt sätt att se. Nyfosa får då in ett bestånd som avkastar 7% och lånar ju på betydligt lägre nivåer än så det blir kassaflödes positiv affär. Stenhus säljer beståndet för 7% och använder de pengarna till att betala av lite brygglån som faktiskt har en ränta på över 7%. Så för dem blir det också kassaflödes positivt. Så det är en win-win helt enkelt. Det tycker jag inte riktigt att börsen har uppfattat, för Stenhus har ju nu då gjort sig kvitt med den här refinansieringsrisken och ändå handlas den aktien väldigt lågt med låga värderingsmultiplar.
Apropå bara refinansiering, jag vill fånga upp det som Elin sa här innan, att man tar in pengar och delar ut pengar. Är det någonting som vi har sett liksom flera exempel på?
Nu absolut under senaste tiden. Vi har ju bolag som Alimak, vi har BRF och vi har Distit. Så att det är ett fenomen som känns som det har blivit vanligare. Men det kanske också beroende på klimatet vi är i. Men det låter inte så bra när man hör det.
Ja, hur tänker du när du hör det, Peter?
Ja, men i teorin så blir det ju tokigt som du säger. Men jag tror att man kanske, ibland ska man inte vara för teoretisk, utan det är väl lite praktik som du säger. De har lovat eller förväntas ge en årlig utdelning, så det är liksom
man håller ett löfte.
Man håller ett löfte.
Håller ett löfte till höger, tar in pengar till
vänster. Å andra sidan så ser de ju möjligheter att göra intressanta förvärv. Då vill de ju ha lite mer pengar för det, och de kanske har någon risk i någon obligation som förfaller eller brygglån och så vidare, så de behöver lite pengar till det. Så det är väl lite olika händer som jobbar här, men så jag tror man får skilja lite grann på teori och praktik här då, helt enkelt.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Man kan ju störa sig ibland på pensionssystemets alla förkortningar, men om man ska känna tacksamheten en kort stund så måste man komma ihåg också att pensionssystemet utvecklas ju rätt mycket genom 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Och det är nog inte så lätt att bara slänga allt i soptunnan och börja om från nytt, så att säga. Men jag tänkte säga någonting om det som kallas för ITP, för det är en viktig del i pensionssystemet. Halvvägs genom 1900-talet så hade vi fått en arbetsmarknad med parter som alltså förhandlar om de anställdas villkor. Kollektivavtal alltså. En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en obligatorisk tjänstpension. Så det som händer är att man kommer överens om vilka villkor som ska gälla alla kontorsarbetare som har den här pensionen, och så gav man den ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP. Och ITP har funnits runt 50 år. Jag tror att alla har hört begreppet, men ganska få vet nog vad det är. Men när man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning. Men har man den här lösningen, ITP, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Det brukar vara 4,5% eller mer om man tjänar mycket pengar. Och ska man välja hur den här pensionen placeras? Man kan exempelvis välja SPP, men gör man ingenting, då finns det som vanligt då ett sånt här mittemellanval som ska passa så många som möjligt, tycker man. Och just det här ska vi prata lite mer om nästa gång, men det här var alltså en liten bakgrund till vad ITP är för någonting. En sån förkortning som man ofta hör, men som många alltså inte riktigt vet vad det går ut på. Men tack säger jag till SPP som hjälper oss att förstå pensionens roll både som vår framtida lön men också som en positiv kraft i ekonomin och i samhället. Och för att SPP möjliggör poddmarknaden, vilket är fantastiskt. Tack så mycket. Du lyssnar på Marknaden med Helen Rothstein.
Elin, du har blivit typ världskändis, eller så. Din tråd om småbolag på Twitter har haft så otroligt många tittare och besökare. Kan du berätta lite vad du har gjort för någonting?
Ja, jag fick ju då en idé om att skriva en tråd helt enkelt om med en tweet om nästan varje småbolag som rapporterar. Bara kort sammanfatta vad de säger i sin Q4, hur resultatet faller ut. Och
ja, hur många är det som har kollat?
Ja, men vi är väl någonstans över 250 000, 270 000 som har sett den, vad jag ser i alla fall.
Ja. Och vad är det du har gjort då? Är det 150 småbolag som du har liksom varje morgon så här pytsat ut grejer?
Ja, det är faktiskt strax över 150 småbolag som jag har fått ut. Sen så har jag ju liksom, småbolagsdefinitionen är ju 1% av Stockholmsbörsens samlade värde. Ja. Så det är ändå ganska stora bolag som Arjo och liknande. Sen så har det ju även har jag ju uteslutit en del bolag som jag tycker är för små. Bolagen ska ändå ha någon relevans för mitt arbete i liksom, mitt vanliga arbete. Så jag har helt enkelt bara kort skrivit om omsättningstillväxt. Jag föredrar att kolla på organisk tillväxt och att man ska justera för valuta. För att väldigt mycket är ju valutadopat nu och förvärvsdopat. Så mer intressant att kolla hur den underliggande businessen går. Och sen så kort kommentar på marginalerna. Någonting ur vd-ordet eller framåtblickande om det nu finns. Och sen så kort en bild på nyckeltalen eller liknande.
Det är 150 bolag. Så här. Och det har, vissa, man kan ju säga att det är ju inte en jämn ström, utan i vissa dagar är det ju extremt tunga. Hur har du gjort?
Det är en väldigt bra fråga. Jag har haft hjärtklappning konstant och varit superstressad. Jag tränar ju varje morgon, så jag är på gymmet strax efter 6. Och sen så, ibland så kommer vissa rapporter där vid 6-tiden. Andra kommer vid klockan 7 och 07.30. Det är också två tider som brukar komma väldigt mycket rapporter. Så jag har ju suttit på gymmet med två mobiler i händerna och helt enkelt försökt få ut det här så fort som möjligt. Så att det var långa viloperioder mellan sätten och ockuperat saker. Ja.
Vad kan du säga sammanfattningsvis då, när du har gjort alla den här sammanställningen? Vad är det vi ser för någonting? Vad är den samlade bilden här? De här 150 småbolagen som du har tweetat ut.
Jag tycker det är väldigt spridda skurar inom olika branscher. Och jag ställer mig också kritisk till väldigt många bolag som jag tycker borde vinstvarnat. Vilket man kan se på att rapporterna är ju dåliga och de är inte i linje med marknadsförväntan och de diffar väldigt mycket från marknadsförväntan. Vilket också visar sig i kursrörelserna. När bolag faller 20% på en dag, då kanske man borde kommunicerat bättre på något sätt.
Kan du nämna några case där?
Ja, men, vi har Probi bland annat som jag tycker det är en extraordinär händelse som har orsakat det här dåliga resultatet, menar man bland annat. Och analytikerna som ändå täcker bolaget har ju legat helt fel. Så då tycker jag att man kanske hade kunnat kommunicera det här bättre. Antingen då liksom med, generellt med hela marknaden. Men om man ska se att analytikerna är de som sätter marknadsbilden, så borde man åtminstone liksom kommunicerat någonting där. Ja. Analytikermassage blir det då. Men var går gränsen? Ja. Sen så tänker jag på bolag som Distit som vi själva då äger, som bland annat tar in pengar sen som delar ut pengar på ett väldigt oskickligt sätt och resultatet är liksom riktigt, riktigt dåligt. Vi har, vad har vi för fler bolag? Jo, vi har Gränges som jag också tycker borde vinstvarnat. det finns en del bolag. Sen så min åsikt om att de borde vinstvarnat är inte alltid totalt korrekt heller. Nej, men det är lite tanke i alla fall.
Och nyckelord här då i vd-ordningen, ser du några? Ja,
alltså mitt favorit, mina favorituttryck är ju försiktigt optimistisk eller ser med tillförsikt på 2023. Det är klassiska som kommer.
Vad betyder det då? Försiktigt optimistisk?
Ja, det är ju så luddigt som det kan bli, tänker jag. Det är att vi tror att det kommer bli bra, men vi garderar oss för att det kanske inte blir bra. För att det kan ju hända saker ute i världen. Det är ett osäkert makroläge. Osäker omvärldsläge generellt, liksom i krig och inflation och räntor och allting. Och konjunktur hit och dit. Så du står med fötterna i, liksom, på två ställen. Det ena är så här, det kommer gå skitbra. Och det andra är, det kan gå till helvete. Så blir det, men ändå, du lutar lite mer åt att det går bra. Så då blir det försiktigt optimistisk. Du vågar heller inte ta ut svängarna, för att då kanske marknaden blir arg på dig sen efterhand.
Tillförsikt då?
Ja, det är ju ungefär likadant. Det är ju så att säga att man är försiktigt optimistisk ungefär, med ett annat ord. Jag tänker, de måste ju variera, men det är modeorden och kommentarerna som har varit i vd-orden.
Senast du var här så pratade du om Hexatronic till exempel. Det är något ni har kvar i portföljen?
Vi har kvar det i båda våra fonder. Förra året var ju helt otroligt. De kom ju med omvända vinstvarningar på omvända vinstvarningar. Verksamheten har ju växt något otroligt, och Q4 var ju lika stark den ungefär som tidigare. Den har ju varit nedtryckt sedan att management sålde ju där 9 december om jag minns rätt. Och efter det var där den toppade. Och sen så har det varit en lite skakig väg neråt. Så den är ju fortfarande inte på toppnivåerna, utan några procent liksom därifrån. Men de ändå kommer ett resultat där man växer organiskt 36%. Marginalerna blir bättre. Kassaflödet blir också lite bättre och ska bli bättre.
Och finns det några orosmoln här?
Liksom? Det finns ju, det är ju det som har funnits. Där också blankar har kommit in i bilden.
Ja.
För att det har ju varit operatörer som gått i konken i Tyskland, där Hexatronic verkar. Och sen så var det ju en kund till Hexatronic i UK som började med sina omstrukturering, där man skulle sparka folk till exempel. Men efter att ha pratat med management några gånger så kan man ju konstatera att det här är mer liksom brus. Så att det finns, du måste fundera på, okej, det här bolaget är okej, nu gör de här omstruktureringarna. Varför? Jo, det är inte för att det inte finns en marknad och för att de håller på att gå i konken eller att det är jobbigt, utan det är snarare så att de har anställt för mycket folk på sin, liksom, på HQ. Så att då måste de banta ner det. Det blir inte effektivt längre. Det är bara ett stort överhäng av kostnader.
Det finns faktiskt en intervju som jag gjorde här med Henrik Larsson Leon, vd:n, som jag tycker faktiskt är lyssningsvärd.
Verkligen.
Det är några månader sedan. Men tillbaka till blankarna. Peter, du har ju också sett de här blankarna som har kommit in på den svenska börsen. Och det får man väl säga, det var en stor sak under 2022.
Absolut.
Att de kom ju från flera håll, och det var ju i flera olika bolag och inte minst i fastighetssektorn. Har de fyllt den funktionen då, skulle du säga?
Jag tycker absolut att man ska få blanka och tjäna pengar på och hitta problem, så att säga. Men jag gillar ju inte de här blankningsrapporterna som så uppenbart syftar till att få andra att tänka likadant som jag. Utan jag menar, och de där blankningsrapporterna är ju inte alltid helt korrekta. Och jag känner väl att blankar man, så får man rätt, om man gjort sin analys rätt, så kommer man ju få rätt i en fallande aktiekurs. Men man behöver kanske inte stressa fram den genom att försöka påverka andra. Jag tycker det är gränsfall vad som är så att säga rimligt och försvarbart, helt enkelt. Så att,
och det är något som du tänker att de kan komma igen här nu 2023?
Det är väl mycket möjligt. Jag tror kanske inte i fastighetssektorn, den har vi fallit så mycket redan, så jag har väl svårt att se att de har fått jättemycket utrymme för blanka där. Men jag menar, blankningar kommer väl alltid förekomma över tid, så att säga.
Det är väldigt aktuellt just idag, för att Dagens Industri har skrivit nu på morgonen att blankare har under februari utökat sina korta positioner mot flera amerikanska nischbanker som faller idag.
Ja.
Så, ja, och det, de hänvisar i sin tur då till CNBC. Och detta då apropå torsdagens krasch i Silicon Valley Bank. Så liksom någonstans så har de så ofta fel då.
Jag tycker att de fyller absolut en funktion. Det värsta marknaden kan bli är ju att vara helt tunnelseende och alla pratar om samma saker och ser på samma sätt på allting och allting är guld och gröna skogar. Vi kan ju liksom, Wirecard är ju ett klassiskt exempel på det här. Så jag tycker de fyller en funktion och är en del, naturlig del av en öppen marknad.
När vi är inne lite på småbolag, det har ju kommit också flera mindre fastighetsbolag till börsen de senaste åren ju. Mm. Finns det något där som du tycker att det här ska man hålla koll på, det här lilla bolaget eller?
Ja men absolut, jag har ju tre favoriter bland de lite mindre bolagen. Det är ju Stenhus som vi nämnde tidigare. Helt kort om det, det är ju ett bolag som fokuserar på fastigheter med höga kassaflöden, med ganska konjunkturstabila hyresgäster, mycket KPI-skydd. Nu har de även löst sin refinansieringsrisk. Det tror jag ett bolag som också har en tydlig huvudägare som vill växa affären framåt, har en tydlig tillväxtambition. Jag tror den aktien kommer kunna utvecklas mycket bra på några års sikt. Då. Samma sak egentligen med SLP. Kompetent huvudägare, jättekompetent ledning, fokus på lager och logistik. Samma sak här, höga avkastande fastigheter, bara bankskuld, inget obligationsberoende, tillväxtfokus även här. Den aktien kommer erbjuda uppsida på sikt, tror jag. Emils hus har vi också ett nytt bolag på börsens
Småland. Är de verksamma? Ja.
Ja, samma fokus här. Höga kastande fastigheter kan sin småländska nisch. Generellt ett lågt beroende av obligationsmarknaden, även om det finns några obligationer där. Dedikerad ledning, tydlig huvudägare även här. Och också tillväxtfokus. Samma resonemang egentligen, men jag tror att de här tre bolagen kommer kunna handskas med högre räntor.
Det är framförallt man ska se, liksom, har det här bolaget obligationslån eller är det tiltat mot banklån? Men all refinansiering går nog mot banklån, eller?
Ja, vi ser en tydlig trend att de som kan försöker flytta skuld från obligationsmarknaden till bank. Det blir ju naturligtvis i takt med att obligationerna förfaller, så det är ju en långsam process då. Och vi vet ju sedan tidigare att bankerna är ju öppna för affärer, och bankerna har ju sagt att de kommer hjälpa till och ta marknadsandelar, förutsatt att det är ett bolag, då en kund som har relationer med sedan tidigare och som har en övrigt seriös bolag med en rimligt stark balansräkning och så vidare. Så att jag tror ju att den här risken för refinansiering är ju en smula överdriven. Jag tror att bankerna kommer vara en räddande ängel här, helt enkelt.
Bankerna verkar pigga på detta?
Ja, pigga kanske fel ord, men de finns där och återigen, de är stabila, de har mycket kapital över och de har ju fokus på kommersiell fastighetsutlåning, och det kommer de fortsätta ha då.
Du har inte, vi sa det innan, SBB eller Neobo, avknoppningen. Finns något annat fastighetsbolag som du faktiskt håller dig ifrån?
Jag pratar egentligen hellre om det jag äger, det måste jag ändå säga. Jag, nej men så här, man kan säga att vi undviker bolag med fokus på hyresbostäder. Vi undviker generellt ett bolag med som har fastigheter med låg avkastning. Då kan man titta vilka det är då. Med det sagt så är ju inte det här dåliga bolag, misskötta bolag, utan det är bara det att vi inte gillar deras, den nisch som de just nu är fokuserade på.
Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
Vi byter ämne igen, för den 8 mars så kom nischbanken Avanza ut med en tweet och den löd så här: goda nyheter, smiley och stjärnor. Nu slipper du gräva i hållbarhetsrapporter eller årsredovisningar för att se hur jämställt ett bolag är. Från och med idag hittar du all info direkt på aktiesidan. Och då kan man se då i appen hur jämställd är din portfölj. Då kan man se styrelsen, ledningen och anställda. Och det här tog hus i helvete på Finans Twitter. Vi ska lyssna på några av reaktionerna som strömmade in.
Undrar om Avanza Bank läste in sig på betydelsen av frasen Get woke, go broke. Dags att byta till Nordnet och hoppas inte de håller på med sån här skit. Avanza blir fan sämre och sämre. Skärpning, Avanza Bank! Appen blir fullsmetad av skit och man kommer se allt annat än det man behöver. Ha som funktion att man kan aktivera detta om någon verkligen är intresserad. Hoppas verkligen detta är en endagsgrej. Finns viktigare parametrar som bör synas högre när man tar investeringsbeslut.
Jag åkte som sagt till Rickard Josefsson för att höra hur han ser på den här kritiken som kom mot Avanza. Och Rickard är alltså vd för Avanza och han säger bland annat så här.
Nej, men jag tycker självklart att det är tråkigt, men det är ju så att den här informationen har vi också många kunder som har efterfrågat. För att de tycker att det är en komponent i att utvärdera ett bolag, även hur jämställdheten i bolaget ser ut. Sen finns det ju också aspekter, forskning på liksom jämställda bolag, mer lönsamma etc. etc. Så att vi försöker tillhandahålla så mycket information som möjligt om bolag. Och det är tråkigt att några inte uppskattar den här informationen, men man behöver ju inte använda den här informationen i sitt beslutsfattande om sina investeringar. Sen kommer vi framöver säkerligen publicera mer hållbarhetsinformation till våra kunder, för det finns en stigande efterfrågan på det, och då kanske vi kommer paketera det på något sätt som inte riktigt ser ut som det gör idag. Men det är någonting vi håller på att arbeta med just nu.
Finns det en poäng i det då att när man presenterar den här materialen vid sidan av andra lite mer hårda siffror, om man säger så, att det faktiskt också kan vilseleda folk? Är det här ett bra företag att investera i sett till hur det går för bolaget, om man tänker sig att man är kanske småsparare och sådär? Vad tänker du kring den typen av kritik?
Nej, men ska man köpa en aktie, investera i en aktie, då måste man göra en egen analys. Man måste ju så att säga ha en tro på att det bolaget kommer utvecklas väl. Och det finns ju väldigt många som tycker att genusperspektivet i bolagets styrelseledning och hur arbetsplatsen så att säga ser ut är en väsentlig del. Det finns många som helt bortser ifrån det. Och är man en plattform som vi är, så väcker det ju alltid känslor när vi lanserar saker som kanske en enskild individ inte tycker om. Samtidigt så är ju många kunder som hört av sig och tycker att det här är jättebra. Har man 1,8 miljoner kunder så blir det alltid känslor och reaktioner när du lanserar någonting nytt så att säga. Så att det får vi nog leva med, och det är jättetråkigt om kunder inte uppskattar det, men det är många kunder som uppskattar det, och man behöver ju inte ta till sig informationen när man gör sin egen analys.
Men de här reaktionerna, hur tänkte du när du såg dem trilla in?
Nej, men jag tycker att det var lite tråkigt. Jag tycker att jämställdhet är ju liksom ett av FNs globala mål. Det är någonting som vi har pratat många år om. Vi har ett näringsliv som inte är jämställt, och vi tar inte ställning i frågan genusperspektiv, men vi tycker ändå att det är en viktig information att kunna ge våra kunder, och det finns ju fortfarande väldigt stor kundefterfrågan.
Jag börjar med dig, Peter. Om du ska försöka förstå dem som kom in liksom mot att den här typen av kartläggning eller att man kan se de här parametrarna, hur ska man tänka då?
Först är uppfriskande med lite känslor med en bra debatt. Det var roligt, tycker jag. Men jag tycker väl så här, hållbarhet är oerhört viktigt. Det är någonting som vi kommer få ha mer och mer fokus på. Det kommer bara bli mer. Och vi lägger personligen mycket fokus på hållbarhet i alla dess aspekter. Allt ifrån könsfördelning till kultur, till hur man sköter om sig rent miljömässigt och produktionsmässigt och så vidare. Och därför så samtidigt så konstaterar jag också att det är ett oerhört svårt område, därför att om vi tar för fastighetsbolagens räkning så är det ju mycket fokus på utsläpp då, CO2-utsläpp, men det visar sig att all den data man får in, den är ju inte jämförbar, varken med bolag hur det ser ut nu jämfört med hur det såg ut förut, och det är inte jämförbart mellan olika bolag och mellan olika typer av fastigheter. Så det är väl lite för tidigt att, så att säga, visa den, de siffrorna. Och däremot så är det ju uppenbart enklare att visa då siffror och nyckeltal på genus eller könsfördelning då. Så jag tycker att det är i högsta grad relevant att visa de siffror inom hållbarhetsaspekten som ändå finns. Vi kan väl konstatera så här, ett bolag som inte är hållbart ur alla dessa aspekter kommer snart inte finnas. Då finns det inget E att visa. Då finns det inget P-tal att visa. Så jag tycker ändå att därmed sagt att jag tycker absolut att det är relevant att visa olika typer av hållbarhetsnyckeltal. Är det så att könsbalansen kommer avgöra om ett bolag är bra här och nu? Nej, naturligtvis inte. Det är ju en liten del av helheten, men man måste väl ändå visa det som finns då.
Men vad säger könsbalansen överhuvudtaget om du tittar på det?
Det enskilda nyckeltalet är ju svårt att dra en uppenbar slutsats kring, men allt annat lika så är det väl uppfriskande med att ha en bra balans vad gäller både etnicitet och kön. Jag tror att mångfalden skapar någon form av skärningspunkt där det blir en bättre debatt och förmodligen mer långsiktigt och hållbart beslut, så att säga. Så, men jag kan inte påstå att vi använder just könsbalansen som ett investeringskriterie. Det är ju en pusselbit av många.
Apropå känslor, så var det ju faktiskt så att för 2 år sedan snart, eller i maj 2021, så var det en intervju med The Weeknd där fastighetsprofilen Erik Selin sa att det inte finns några hinder på vägen för kvinnor i fastighetsbranschen. Och han sa det utifrån en fråga om mansdominansen i ledningarna för de börsnoterade bolagen. Det här är ju ändå något som kan storma liksom runt. Det här är ju något som väcker väldigt starka känslor. Då kom det ju faktiskt från andra sidan mot honom. Tänkte du någonting kring det?
Jag konstaterar att det är en ganska mansdominerad bransch. Någon form av hinder finns det väl ändå här. Även om det inte är synligt, så finns det väl ett dolt hinder. Antagligen skulle väl inte balansen vara så skev som den är. Samtidigt konstaterar jag också att det blir ju fler och fler kvinnor på ledande positioner. Och även generellt sett i bygg- och fastighetsbolagen. Så jag tror att den trenden håller på att förändras och då förbättras, om man nu vill ha en mer större jämlikhet helt enkelt.
Elin, vad tänkte du när du såg det här på Twitter? Du är ganska aktiv på Twitter och följer ju mycket som händer där. När du såg de här reaktionerna på Avanzas nya funktioner i appen, vad tänkte du då?
Till att börja med så förstod jag absolut inte att det var en sån stor grej, eller att det blev en sån stor grej. Och sen när man väl läser de här kommentarerna så får man ju ont i magen, eller jag får ont i magen i alla fall, och blir lite mörkrad för att det blev sån, en hatstorm mot Avanza för att de gör det här. Och varför man inte kan se det som vilket nyckeltal som helst. Liksom. Varför blir det en sån grej bara för att man redovisar könsfördelning? Jag tänker att liksom, du kan ju själv bestämma vad du tycker och tänker om hur könsfördelningen ska se ut och så vidare. Du behöver inte titta på det här om du inte vill. Precis som du behöver inte titta på ett P-tal om du inte vill. Du behöver inte titta på balansräkning om du inte vill. Liksom, sen så vad utfallet blir är ju liksom ett annat. Men du behöver inte titta på någonting. Folk köper ju aktier hit och dit utan att ha gjort någon analys överhuvudtaget. Så jag förstår inte att det blev en sån grej att man la till den här. För jag tänker inte lägga mig i vilka nyckeltal en annan person tittar på. Det är ju upp till varje enskild person. Och varför kan inte andra människor tänker de inte likadant? Är det inte upp till varje enskild person att välja vad de tittar på inför en investering? Det är ju inte du. Du behöver ju inte bry dig om vad någon annan gör. Och tydligen, det är också så här, finanstwitter är ju inte representativ för folk som investerar. Det är ju klart och tydligt. Du har ju Rickard säger här att det här är folk som har efterfrågat. Ja, på Twitter verkar det som att det finns ju inte en enda person som har efterfrågat det här, utan snarare tvärtom så har de skrivit till Avanza och sagt nej, ni får absolut inte göra det här för då kommer jag lämna er som kund. Och det är ju så att finanstwitter blir ju väldigt skevt då att titta på. Men samtidigt är det det jag kan se. Det är de reaktionerna som jag kan se, för jag ser inte de andra reaktionerna. Och det, visst, det finns också kritik mot själva måttet, att könsfördelning inte är ett perfekt mått på jämställdhet och liknande. Och fine, det absolut. Men alla får ju liksom ha olika perspektiv. Och det är väl bättre att man får in något perspektiv på det hela än att inte ha det alls. Och som sagt, du blunda om det är så jobbigt. Du kan välja också att, alltså det fina här ju för alla de här personerna är ju att nu kan de gå in på bolag och välja bolag med endast manliga in, alltså i ledning, endast manliga i styrelse och manliga i anställda. Det får du möjligheten till att göra nu. Jag tänker inte lägga mig i det. Men du har den möjligheten. Precis som man har möjligheten att välja ett bolag med en könsfördelning som är jämställt då. Det är upp till dig själv att göra vad du vill med informationen.
Det är ganska intressant. Och vi kommer att lyssna. Det finns som sagt i vår feed en hel intervju med Rickard Josefsson om det här. En kort intervju är det faktiskt som ni kan lyssna på när han svarar på den här kritikstormen som sköljde över Avanza. Hörrni, det närmar sig sitt slut, men vi har en spännande vår framför oss, en spännande eftermiddag och spännande vår. Elin, börjar med, vad håller du koll på här under våren?
Ja, det blir superspännande att fortsätta se bolagsrapporterna. Det vi såg nu senast i bolagsrapporterna är ju att vi kanske sett botten i lagercykeln. Visibiliteten blir sämre för att orderbeteendet, hur man lägger ordrar, har förändrats. Där man nu förstår att man kan få varorna inom rimlig tid, så då behöver vi inte lägga lika långa orders. Och sen så hela den här priskomponenten i omsättningstillväxten och vinsttillväxten. Det är väldigt intressant att se hur det blir framöver när man antagligen inte kommer kunna höja priserna lika mycket. Och se om det då man börjar se en effekt, för volymerna är gissningsvis ner. Det är också intressant att se, vi har haft den här otroliga inflationen på materialpriser senaste året som nu liksom börjat mattas av och kommit ner en hel del inom vissa. Problemet är ju då att det ligger kvar på balansräkningen hos bolagen i form av varulager som har köpts in till mycket dyrare. Så att om det sen börjar rulla över så borde också marginalerna kunna se en förbättring.
Du är försiktigt optimistisk.
Det är väldigt bra sammanfattat. Försiktigt optimistiskt, absolut.
Vad säger du, Petra?
Också inte bara försiktigt, jag är
vråloptimistisk.
Jag är vråloptimistisk som alltid. I vart fall om man ser på ett eller två års sikt, så tror jag det är bra att investera i börsen just nu. Ja, men vad jag håller koll på, ja, men för att bedöma börsriktning, då är det ju tyvärr, förlåt, tråkigt, men det är ju inflation och räntor som kommer betyda
en jävla makro.
Yep. Så det måste vi hålla koll på, och även klockan 14:30 idag då. På bolagsnivå bland fastighetsbolagen så är det ju kassaflödesutveckling, kassaflöde per aktie, det är det vi tittar på. Värdeutvecklingen är också intressant, men den är ju ändå så pass osäker. Men däremot, kassaflöden är ju inte osäkra, det är ju gripbara kassaflöden. Så vi investerar i bolag vi tror kommer uppvisa en stark kassaflödesutveckling, och därför är det det vi fokuserar på.
Jag säger stort tack för att ni kom hit, Elin Wiker och Peter Norhammar.
Tack så jättemycket.
Tack så mycket.
Och du har lyssnat på podden Marknaden. Jag heter Helene Rådstein. Den här podden görs av Monopol Media. Och den som sitter bakom spakarna med allt ljud och som kommer mixa det här, han heter Kristoffer Krok. Och vi är tillbaka igen på måndag. Då blir det faktiskt en intervju med Paul Fischbein, vd för Revolution Race. Håll ut till dess. Ha en trevlig helg. Hej då!